Kackerlackorna av Jo Nesbø i översättning av Per Olaisen. Ett rykte bland norrmännen i Thailand menade att en norsk ambassadör som omkom i en bilolycka under tidigt 1960-tal i själva verket mördades under i högsta grad mystiska omständigheter. Ryktet kunde inte bekräftas av utrikesdepartementet och liket kremerades redan dagen efter utan att någon officiell obduktion utfördes. Inga personer eller händelser i boken bör förväxlas med verkliga personer eller händelser. Verkligheten är nämligen allt annat än trovärdig. Bangkok, 23 februari 1998. Kapitel 1. Det blev grönt och vrålet från bilarna, motorcyklarna och tuk-tuk-taxierna steg och steg tills Dim kunde se hur rutorna till Robertson Department Store skakade. Så rörde de på sig igen och skyltfönstret med den långa röda sidenklänningen försvann bakom dem i kvällsmörkret. Hon tog taxi. Inte en proppfull buss eller en genomrostig tuk-tuk, utan taxi med luftkonditionering och en chaufför som höll käften. Hon lutade huvudet mot nackstödet och försökte njuta av det. Inga problem. En moped for förbi och flickan längst bak klamrade sig fast vid en röd t-shirt med visirhjälm och gav dem en tom blick. Håll dig fast, tänkte Dim. På Rama 4 la sig chauffören bakom en lastbil som spydde ut dieselrök så tjock och svart att hon inte kunde se registreringsskylten. Efter att ha passerat airconditionanläggningen var avgaserna nedkylda och nästan luktfria. Men bara nästan. Hon viftade diskret med handen för att visa vad hon tyckte och chauffören sneglade i spegeln och svängde ut. Inga problem. Det hade inte alltid varit så. I huset där hon växte upp hade de varit 6 flickor. 6 för många, enligt fadern. Hon hade varit 7 år när de hade stått och hostat i det gula dammet och vinkat, medan den gamla bilen med den äldsta systern rullade bort på landsvägen som löpte längs den bruna kanalen. Systern hade fått med sig rena kläder, en tågbiljett till Bangkok och en adress i Patpong skriven på baksidan av ett visitkort och hade gråtit som ett vattenfall trots att Dim hade vinkat så häftigt att det hade känts som om handen skulle trilla av. Modern hade smekt Dim över håret och sagt att det inte var så lätt, men att det inte var så illa heller. Systern slapp i alla fall dra runt från hus till hus som Kuai, så som modern hade gjort innan hon gifte sig. Dessutom hade Miss Wong lovat att hon skulle ta väl hand om henne. Fadern hade nickat, spottat betel mellan svarta tänder och fogat sig i att farangerna på bararna betalade bra för nya flickor. Dim hade inte förstått det där med Kuai, men ville inte fråga. Hon visste förstås att Kuai var en oxe. De hade, i likhet med de flesta i husen i närheten, inte råd med en egen oxe, så de hyrde in en av de kringresande oxarna när risåkern skulle plöjas. Det var först senare hon fick veta att flickan som följde oxen runt också kallades Kuai, eftersom hennes tjänster följde med på köpet. Sån var traditionen. Förhoppningsvis träffade hon en bonde som ville ha henne innan hon blev för gammal. När Dim var 15 hade fadern en dag ropat hennes namn medan han kom vadande mot henne över risfälten med solen i ryggen och hatten i handen. Hon hade inte svarat direkt, men rätat på ryggen och tittat på de gröna kullarna runt det lilla huset, blundat och lyssnat till ljudet av trumpetfågeln bland träden och dragit in doften av eukalyptus och gummiträd. Hon hade vetat att det var hennes tur. Det första året hade de bott 4 flickor i ett rum och delat allt. Säng, mat och kläder. Särskilt det sista var viktigt, för utan fina kläder fick man inte de bästa kunderna. Hon hade lärt sig att dansa.